I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, jag heter Henrik Schyffert och enligt Messiah Hallberg så är jag tydligen en av Sveriges 20 roligaste.
Läs bara från lappen.
Hej, jag heter Henrik Schyffert och jag är tydligen då en av Sveriges 20. Jag kan inte säga det där. Det där är vad det ingår i det här jobbet. Om jag säger det där, då blir jag ju inte... Då går jag in med för mycket hög status.
Jaja, välkommen hit i alla fall.
Tack. Börjat nu.
Nu är det igång. Det här är en podd. Du har gjort podcast för, men det här
jag
är ju...
har gjort podcast för faktiskt. Så det, jag vet hur, men det är just det där. Man får inte den där gröna lampan.
Nej.
Så att
ingenting.
Man måste fråga. Har jag börjat?
Vi har börjat.
Ja.
Det här är det knapplösa samtalet. Du vet, bara två sköna killar som sitter och snackar.
Ja,
eller
det
tjejer.
Är precis vad folk behöver. Ännu mer sköna killar
som
sitter och snackar.
Visst är det. Du och hela Killinggänget känns fortfarande som, alltså, att ni har en särställning då inom svensk humor. Alltså,
vill du av med oss?
Nej, det är ingen som
är
dödar
som,
er.
Vi är som herpes. Man kan försvinna ett tag, men det kommer helt plötsligt bara blommar upp igen.
Nej, men det är ju intressant, för att jag vet inte om det, vad det beror på att det finns en sån väldig, då bland mig och mina hyfsat framgångsrika komikerkompisar, så finns det fortfarande väldigt respekt för er och det ni gjorde. Och det finns liksom, det är ingen som har gått ut och sagt så här, Killinggänget, de sög, du vet. Som man, i rockmusiken, det är ingen som kommer att sparka er från...
Men det kommer ju naturligtvis, det är väl bara en tidsfråga. Men sen tror jag också att ni växte upp mer, va? Ni tittade på er när ni var små och sådär. Så det har alltid en särställning hos er. Men sen kommer en generation som inte har växt upp mer. Och där kommer det att, när de tittar på det, kommer de kommer inte fatta någonting och tycker det är jätteroligt.
Alltså, du menar typ YouTube, alltså de här
precis,
nya,
ja,
fast de hatar ju, jag är ju en farbror då, men alltså i det avseendet, jag tycker inte ens att det är humor, jag sitter och tittar på dem nu.
Nej, men så är det ju med musik också när de säger så här, men herregud, dagens musik, det är bara dunka, det är inga melodier, de bara
det säger
skriker.
Jag, exakt så säger
ja. Men så, och så är det ju, och så ska det ju vara hela tiden, varje generationsskifte, så ska, man ska inte förstå vad det är. Jag kommer ihåg när vi gjorde en Hassans sketch när vi ringde och sa att vi var Ulf Lundell och skulle köpa strumpor på NK eller vad fan det var. Så här. Och där Ulf Lundell, han blev så arg, han skrev en arg-krönik om det här. Det är inte humor. Det finns inget, det är inte roligt det här att bara busringa och låtsas att man är någon annan. Så han förstod inte alls. Att det där. Och idag räknas ju det som gammeldags och busringa. Det är ingen som gör idag. Så där.
Woolsey var det, va?
Ja, det var det faktiskt. Det var det faktiskt. Och då tänker jag att det är så där, är så där ser generationsskiftena ut. Det är inte att man blir arg på någonting, det är att man säger så där, det där är inte ens det. Det är det, så är det.
Fast det har ju inte hänt än, och det var ändå
jo, alltså det har ju hänt att det händer ju nu när du säger så här, det här YouTube, det är inte ens humor.
Ja, det säger, fast det säger jag för jag är en gammal,
ja,
okay, man i
nu, fattar du. Men det finns ju folk som säger så här, det här är inte ens skämt, nu är det bara dumt, nu är det bara larv liksom.
Ja.
Så sa de ju om oss jättemycket att det är bara fjant, det finns ingen poäng här, inget, men ni driver ju inte med någonting, det är ingen satir, det måste vara satir. Ja. Sånt där sa de. Det kan ju inte bara få vara kul. Ja, men det är inte kul. Det är inte kul att bara stå och skrika. Så här. Ja, men vi tycker det. Så där är de generationsskiftena. Det är en icke-förståelse, tror jag.
Gud, man avskyr ordet satir. Eller gud, man avskyr kulturjournalisternas kärlek för ordet satir.
Ja, det finns någonting där med att det måste vara satir. Det tänker jag, det är folk som inte hållit på med humor. De tror att det har med, att det har med satir att göra.
Ja, men det är någonting just med ordet satir också. Man tänker, alla människor som sysslar med satir lockar ofta de absolut mest humorlösa fansen, tänker jag. Alltså mm. att,
alltså, ja, men det, för den humorn är så jävla enkel. Den är så tydlig, va. Alltså du ska sparka uppåt när du ska vara rolig. Säger det är en sån här klassisk när man inte orkar göra intressant humor, tänker jag. Du ska man sparka uppåt. Tänker jag, då, om någon säger det, då måste du per definition vara mycket roligare att sparka neråt. Bara för jävlas med någon som tycker att det är roligt att sparka uppåt. Liksom.
Ja, men absolut.
Så där håller du på. Men just satir är ju den ultimata så här. Jag kommer ihåg det var väldigt roligt. Micke Persbrandt skulle göra en humorshow. Han skulle göra stand-up, han och Tommy Berggren. Minns du det här eller?
Jag minns att han skulle, att det var på gång någonting, men ja, jag vet inte vad som hände med det.
Han gjorde till och med en affisch som är helt fantastisk. Han står i någon vit kostym och har någon så här röd clownnäsa på sig, lite snygg. Och då gick de ut med något långt brandtal i någon intervju och sa stand-up idag, det är bara folk som skriker under bältet skämt. Så vi ska göra riktig stand-up som är satir, vass satir, som Lenny Bruce, sa de. Och jag bara blev så förbannad, det här jävla Lenny Bruce som ingen någonsin har orkat lyssna på. För det går inte, man fattar ingenting av Lenny Bruce. Lenny Bruce är noll rolig. Det finns ingen som skrattar åt Lenny Bruce. Men det är den slöa kulturjournalistens liksom alibi i att dra upp såna här Lenny Bruce-referenser. Det har ingenting med, det är liksom 60 år gammalt och jättetråkigt liksom. Men det där håller man på att släpa runt fortfarande och tycker att det är fint. Det här är en väldigt också en slapp kulturjournalist. Jag kommer ihåg när Ricky Gervais var på Globen. Dagen efter vi hade avslutat Just Affärs på Globen på fredagen, så var han där på lördagen och gjorde en timmes show som var det sämsta jag någonsin har sett, tror jag. Så jag har sett alltså såna här Janne Westerlund på Nalen amatörkvällar som har varit liksom mycket bättre än det. Han var så dålig, oförberedd, oengagerad. Gammalt muggigt material, gick runt, lufsade omkring där liksom så här. Och ändå bara för att det var på engelska så räknas det som fint liksom. Men det var inte, det var jättedåligt. Men det där, så engelska är fint, satir är fint. Men att göra ett snuskigt skämt på svenska, det är alltid fult oavsett hur roligt det är.
Men det där är så absurd, alltså just humor är ju, man kan ju alltid prata om det, men alla människor har. Man kan ju träffa folk ibland som säger så, nej, jag har ingen koll på politik. Ja. Så jag ska inte uttala mig. Eller jag läser inte så mycket böcker, så jag ska inte uttala mig. Men just humor, man har ju aldrig någon som säger, nej, men jag är fruktansvärt tråkig. Ja. Så jag ska inte bedöma. Det är bäst att jag håller käften nu när det kommer till skämt. Så att alla har ju en åsikt.
Alla har en åsikt. Men det är också för att man, eftersom man alltid man skrattar, så tänker man att man håller på. Eller om man är glad en dag, så tänker man så att man är lite insatt i vad humor har att göra. Men som Anders Locke sa så bra, han sa, glädje har ingenting med humor att göra. Det är två helt separata saker.
Nej, glada människor är ofta fruktansvärda komiker.
Ja, glada människor är ofta fruktansvärt tråkiga. Utan du måste ju vara sur och lite cynisk och se det dåliga i allting. Så där bor humorn. Glädjen bor i att du mår bra. Det har ingenting med humor att göra. Det tror jag.
Men vad är det då med just underbältes skämt också är också, ja, men också väldigt förekommande i svensk press att man säger ja men
det
billiga,
det är
enkla
triggerord som de har, och så fort man säger jag provat det här flera gånger så här, att jag hade som ett skämt som var roligt, och så hade jag då, så sa jag ett snuskigt ord i det, och det enda då som står i recensionen är så där liksom, med ord som liksom klittan, fittan, pittan, så här, då blir det tråkigt, så tog jag bort det ordet så här, och då och var lika snuskig i skämtet, men bytte det mot ett synonymord istället. Så här. Och då nämnde de det inte alls. Så det där är triggerord. När de hör de här orden, de här snuskiga orden, då går de bara underbältet. Där var underbältet. Och där var underbältet. Så, där. Så jag hade en sån här stand-up-rutin där jag läste upp stand-up-recensionen innan jag började för tidningarna som var där. Så sa jag så här kommer det vara. Ni kommer skriva att det var lite skrikigt och det var lite mycket under bältet, och det var lite kul, det var bra att han tog upp det där med SD och lite vassa politiska poäng, för det tycker ni alltid, även om det inte är kul så säger man liksom att SD är dumma, så skriver ni att det är bra, och så kommer frågan kommer vara sådär, lite mycket under bältet, fråga var är tjejerna, och så kommer det bli 3 av 5 huggubbar så här. ni kan ingenting om det här. Ni är här för att ni liksom, ni ska, ni vet inte, ni har alltid varit på tillräckligt mycket stand-up för att få bedöma det här. Men så kommer recensionen vara imorgon, och jag är helt nöjd. Om vi möts där så kommer jag vara helt nöjd.
Man förvånas ju varje gång man får en recension där det känns som att recensenten i Sverige har några referenspunkter. För det är ju ofta brist på kunskap eller brist på erfarenhet, tror jag, som gör att recensionerna blir så enfaldiga. Så
platta. Ja, men du måste ju, det är som att du kan inte gå och recensera teater utan att ha pluggat det och sådär. Och jag kan fatta det så här, men Magnus Betnér hade något bråk med Markus Larsson, tror jag, på Aftonbladet om det där. Som han frågade honom så här, när var du på Norra Brunn sist då? Så här, det har han aldrig varit liksom. Nu har han ju det.
Mm.
Hur mycket stand-up har du sett i år liksom? Jag har sett 3 liksom. Mm. Det skulle ju aldrig fungera så här om du är musikjournalist. Hur många skivor har du lyssnat på i år? 3. Och det är november. Alltså det går inte det skulle, men här accepteras det. Men jag tycker också att vi ska bara skita det där i den här branschen. För det har inte med dem att göra. Det här är verkligen inte en... Det här är en gammal tradition där man presenterade för ett färdigt verk. Som var färdigskrivet och färdigrepeterat. Och då, när det var klart, så öppnades ridån. Och så visade man upp det för publiken. Och då bedömdes det huruvida det här var bra eller dåligt. Och det skulle då, baserat på det skulle man då se hur det skulle gå i framtiden. Det är inte vad vi håller på med. Vi ändrar våra föreställningar varje kväll. Helt beroende på vilka vi är med. Hur rummet ser ut, vad som har hänt i veckan. Vad som händer under föreställningen. Så det är helt idiotiskt att säga att vi... Problemet är lite att vi accepterar att de här tyckarna och åsiktsrecensenterna, att vi accepterar att det är viktigt.
Så. Men det är det våra sköra egon då?
Som... Ja, det är våra sköra egon som bestämmer det. Och det är helt idiotiskt egentligen, för det är inte samma sak det här. Du kan inte bedöma det här och så gäller det liksom. Utan det här är en annan genre. Så jag tycker vi måste släppa det där och bara låta dem skriva vad de vill, tänker jag. Ja, vi vet själva. Det är som boxning. Det är som att recensera en boxningsmatch. Var han bra eller dålig? Ja, vem stod på slutet? Vem ligger ner på slutet? Så tänker jag att det är. Om jag är på Norra Brunn och folk skriker av skratt. Och så går jag av till ett stort jubel. Och så kommer någon och skriver efteråt och säger att det var inte kul. Det stämmer inte. För det var det. För de skrattade. Och så är, det här är klassiska stand-up-grejen. Jag kan skriva ett skämt som jag tycker är jätteroligt och jättesmart. Om ingen skrattar åt det så är det inte jätteroligt. Hur kul jag än tycker att det är. För det är det går ut på. Om inte jag får med mig dem, publiken har alltid rätt i den här branschen. Och det är det går ut på. Sen kan du liksom vara mer eller mindre intressant i dina ämnesval och sådär. Men du kan inte ställa dig på en scen och säga så här, jag är rolig, och så skrattar ingen, och så kan du ändå liksom, det går inte.
Men det där är ju jävligt knepigt, tycker jag. Jag förstår, jag har hållit på i 6 år och jag kan fortfarande inte förstå. Jag kan sitta med 2 lappar hemma med nya skämt då. Och så kan jag gå upp och testa de ena. Dödstyst. Och jag testar de andra. Alla trillar av stolen. Jag har ingen aning om vad skillnaden är.
Nej, så är det. Och det är för att du har inget med det här att göra. Det är de som har med det här att göra. Så fort du har skrivit det där, det är inte ditt beslut liksom.
Nej, jag vet att man tänker att man borde kunna, som en kock vet jag, om jag slänger i...
Du kan ju böja dig i viss mån.
Det är sant, absolut.
Jag kan muskla in ett skämt. Jag har ju tricks idag, så jag kan liksom bara med mina... trycka skämtet genom dörrajäveln tills de skrattar. Alltså bara med hur jag säger det och liksom och sådär. Så det går ju att göra det. Men alltså bara ställa sig och säga det så här, är det inte kul så är det inte kul.
Nej, men det är fascinerande.
Alltså, och det är det som är så roligt.
Ja.
Alltså det är som ett sånt där, det är jättelikt matlagning, tänker jag. Att man följer ett recept till punkt och pricka. Och sen smakar det jättegott. Och så gör man exakt samma recept nästa dag. Så går det inte att äta liksom.
Nej, men det är sjukt.
Jag har inte ändrat någonting.
Nej, men jag vet.
Och precis så är det.
Vi var ju också ute på en turnésväng nu och körde flera kvällar i rad. Skämt funkar ju aldrig exakt likadant.
Nej.
Alltså man kan ju aldrig, helt plötsligt så är det ett våldtäktsskämt som de älskar i Gävle.
Ja.
Helt tyst i Uppsala. Nu du vet. Vad är det
där finns det för sig någon logik med just Gävle Uppsala. Det kan du till och med nästan säga innan var att det skulle funka bättre i Gävle än i Uppsala.
Uppsala håller de på med mycket feminism och sånt där, du vet. Det, och Gävle mer slår sig på knäna.
De är mot våldtäkt i Uppsala. Det är jävligt tråkigt faktiskt.
Det är, tråkigt. Det är en tråkig utveckling. Det får man ju,
det får
man... Första gången jag träffade dig, det kommer du säkert inte ihåg, det var stand-up-galan 2007. Du hade vunnit årets manliga komiker. Jag var inte komiker då. Jag var journalist på Aftonbladet. Jag var där för att täcka det då. TV.
Ja, det minns jag. Det kommer jag ihåg.
Ja.
Någon sån där webb-tv-grejer.
Ja, precis.
Ja, det kommer jag ihåg.
Precis. Och det var första gången jag träffade dig. Och jag minns att jag var... Det är ganska vanligt förekommande bland journalister, har jag märkt nu när de intervjuar komiker, men att de vill visa, som jag ville visa då, att jag, var, att jag var lite skön. Alltså, jag var lite rolig. Jag var ingen torr. Så jag gick fram då efter att du vunnit priset och så ställde jag en fråga. Och jag minns att den var så här, jag sa, så Henrik Schyffert, årets manliga komiker, klassisk sportfråga. Hur känns det? Minns du vad du svarade?
Nej.
Du sa, klassisk sportsvar, bra. Och så var du tyst. Och så i mitt huvud då, så märkte jag ju då att det där blev ju inte, det följer då, det blev ju inte kul. Det var ju frågan slut.
Ja.
Jag hade ingen uppföljning på det.
Nej.
Jag hade ju tänkt att du skulle, jag vet inte fan vad jag trodde, men att det skulle bli en skön situation mellan två sköna killar.
Ja.
Och så brann det ut, jag tror att det var live också. Så jag bara, ja. Men sen men det var nog första gången jag såg svensk stand-up. För det kändes ju som att man hade en nidbild av stand-up.
Mm.
Och sen när jag såg det så kändes det ganska levande.
Mm.
Det var den kvällen när du gjorde din roast av hela branschen.
Just
när du vann.
Just det, ja.
Och sen ringde du oss på Aftonbladet dagen efter och ville ha ett band av materialet. För du sa att du hade aldrig haft sånt flyt.
Nej, det var ju otestat material. Jag körde ju första gången. Det brukar aldrig bli så bra första gången. Men den gången så bara kände jag, så fan, det där satt nästan hela vägen första gången jag testade. Så det tänkte jag, det där är ovanligt liksom.
Nej, det var första gången jag träffade dig. Och sen så började jag med stället och ja, vilken resa det varit. Nu har jag en egen podcast.
Ja, eller hur? Ja.
Nej, men det finns ju någonting. Jag vet inte, det är ju... Någonting med dig, du har lite av en alfahanne aura tycker jag. Ändå, man har liksom respekt för dig, känns det som. Jag vet inte vad det beror på. Jag har en kompis i branschen som någon gång på Norra Brunn ska gå fram och säga, tja, bra jobbat. Och han var så, nej fan, jag pallar inte.
Till mig eller?
Ja, han gick inte fram till dig, för han tyckte att han kände sig kuvad på något sätt.
Jaha, ja, det där, jag släpper runt på den där grejen. Och det är många som vill prata om det där, att man har någon slags respekt och någon är rädd och man tror inte och sådär. Jag kan inte påverka vad folk tycker och tänker. Och jag tänker, om jag håller på med det också, så håller jag inte på med mitt jobb, utan det ska jag egentligen strunta i. Jag skulle ju vilja att, för de flesta som känner mig tycker ju inte att jag är en sån. Jag kan vara lite så bufflig och sådär, men det är för att jag vill vara kul, tror jag. Jag vill säga snabba repliker och, alltså, klassisk sportsvar, bra. Alltså, det kan man ju tycka är kaxigt. Eller kan man tänka, jag vill också vara rolig.
Mm.
Om du ska vara rolig vill jag också vara rolig.
Nej, du dödade ju en ganska dum fråga.
Men, man kan ta den där grejen. Ska man bedöma, så här, var jag kaxig där? Eller var jag, försökte jag vara kul där? Eller var jag osäker där? Men jag tänker så här, att man försöker vara kul. Men,
jo, men du är ju inte heller den typiska komikern. Alltså, och det är inte jag heller. Och det kan man egentligen bara ta på... Ja, men lite utseende eller hur man för sig. Om man ser dig så tänker man ju inte, det är en man som behöver en scen och en mikrofon för att kunna ventilera sig inför folk.
För jag fattar.
Det finns en nidbild, om du går på New York stand-up-klubb så ser alla män, manliga komiker, nästan alltid likadana ut.
Mm.
Lite tunnhåriga, lite tjocka.
Mm.
Man tänker att man förstår varför de drogs till gebitet.
Men det där är ju en utseende grej. Det kan man ju tänka att den... Det är en sak. Men det som jag har, som jag tycker stämmer överens med nästan alla mina kollegor, är att jag är väldigt blyg, jag har extrem så här, social fobi, hatar att småprata med folk jag inte känner, mingla, lära känna någon ny, alltså skaffa någon ny kompis. Det är liksom helvetet på jorden för mig. Vi kan väl åka ut till Lennartssons och käka middag och lära träffa, det låter hemskt sådär. Det där har jag väldigt, väldigt starkt. Jag tror att det är många som har det i branschen, det här. Det man får ut av det här är att jag kan umgås med folk under ordnade former. Det är stand-up för mig.
Jag pratar och jag har lagt till någon slags rutin om det nu. Att jag säger liksom att kom inte fram och prata med mig varan efteråt, för då kommer jag bara stå och mumla.
Ja.
Men det här, när jag står i mikrofon, vilken makt det är. Det är en envägskommunikation verkligen. Att ni sitter där och håller käften. Ja. Jag står här och dikterar villkoren. Och sen går jag av och så... vill jag bara åka hem. Jag har ofta min bil utanför att jag bara vill
så
hoppa.
Är det. Ja. Så är det. Och då kan folk tycka sådär att det där är manus. Jo, men då kommer det därifrån någonting. Det där kommer någonstans ifrån. Det finns ju andra människor man har träffat som är jätteintresserade av andra människor och vill prata och lyssna och sådär. Och det förstår jag också. Men de är oftast inte roliga på en scen.
Nej, och vad beror det på då?
Jag tror att ja, men alltså den här varför de inte är roliga på en scen? Det krävs en viss form av cynism och självhat i den här branschen, tror jag, för att man ska ha någonting att säga. Om du sitter och tycker att du är lite skön på riktigt och att du är lite på gång och att du är lite intressant, då har du inget roligt att komma med. Det bor ingen humor där liksom. Det är som den där glädjegrejen.
Ja.
Du måste titta på dig själv och tänka, din feta, trötta, äckliga gubbjävel, vad fan ska du vara med i tv för igen, så där liksom. Om du har den tanken i dig så där, då kommer du åt någonting, och där bor det något.
Har du tänkt så om dig själv?
Ja, men hela tiden. Hela tiden tänker jag så här. Vad fan ska jag vara med här? Vad har jag att tillföra här? Varför ska de lyssna på mig? Jag har ingenting att komma med. Liksom. Helt ointressant. Liksom.
Gjorde du det även när du var den unga, snygga killen i Killinggänget?
Ännu mer då.
Var det så?
Då hade jag ännu mindre att komma med. För då hade jag ju... Jag kunde ju inte... härma någon eller imitera någon eller sjunga eller dansa eller göra dialekter eller skapa karaktärer. Jag gjorde ju ingenting utav det. Jag satt ju bara i mitten, så då var jag ännu mer osäker. Och därför, det var ju det, tror jag, som skapade den här kaxighetsmyten, var ju att jag satt i massa tidningar och bara vräkte ur mig olika så här åsikter om han är skit och det är dåligt och så här. Och det har ju att göra med att jag själv inte visste vad jag höll på med. Och då blev det ett sätt att försöka hitta mig själv. Så det var ju inte förrän 15 år sedan jag började med stand-up som jag började utveckla någon sån här, att jag har något eget att komma med. Innan dess hade jag noll att komma med.
Vad tyckte du om stand-up innan? Vad hade du för bild?
Nej, men jag gick nog med gemene mans åsikt om att det var töntigt. Det var ju nämligen så att det var ju smart och kul i början när det kom. Och sen gick det för bra för dem allihopa.
Pratar vi svensk comedy nu?
Svensk nu pratar vi. Så då åkte de runt ju här i början på 90-talet och gjorde så här 3-4 gig per kväll. De här Lenny Norman och Janne Bylund och det här gänget liksom. Tjänade grova pengar och var ingen roliga. Och behövde inte vara roliga. För folk skrattade ändå. Man lyssnar på de här gamla Norra Brunn-inspelningarna, så folk skriker av skratt för... knappt en observation, alltså knappt en referens, knappt en observation, så jag tycker folk är jätteroligt. Och det gjorde ju att luften gick ur där lite, så det var lite på dekis då. Så jag tyckte nog inte att det var så kul, men jag hade inte sett något heller. Jag hade mest bara åsikter om det.
Det är ju ganska vanligt. Generellt
extremt vanligt. Ja. Väldigt vanligt. Så jag var en av dem. Och så höll jag på en massa år och så här dissade Adde Malmberg, sa så här, det är Adde Malmberg skämt så här. Jag hade aldrig sett Adde Malmberg, men det kändes som ett Adde.
Jo, fast det kan jag hålla, det brukar jag också ibland säga. Men
nu när jag ser Adde Malmberg så tänker jag så här, han är bland den bästa vi har alltså. Han är så fruktansvärt duktig och rolig. Han har så smarta skämt. Det går fort som satan huvudet på han. Han byter rutiner medan han kör när folk ropar saker, binder ihop grejer så här. Superduktig är han så här. Men han är Adde Malmberg.
Jo, men det där är ju ofta mytbildningen. Det är som att folk kan gå och se Ösnöjen nu och så kör han 30 minuter knullskämt.
Ja.
Och sen går de därifrån och bara, fan, han är politisk nu.
Ja.
Alltså att det handlar ju inte egentligen om vad man säger. Går jag upp i en kostym och pratar om mina barn en halvtimme, så det är han Stekan.
Ja,
det spelar ingen roll egentligen.
Nej. Slut.
Så att, visst, Adde Malmberg har en aura kring sig. Så.
Ja, men han är ju bland de bästa vi har. Jag har som en plan som är att jag ska döda Adde Malmberg och ta alla hans skämt. För jag tänker...
Och börja köra ribbstolsrutiner.
Ja, fan. Jag skulle betala en halv miljon för ribbstolsskämtet. Det är bland det bästa skämtet jag någonsin har hört, ribbstolsskämtet. Men hade jag det liksom. Hade jag det skulle jag tjäna 1 miljon. Och folk skulle vara så lyriska över ribbstolsskämtet. Jag skulle kunna åka runt i år och bara göra det där ribbstolsskämtet.
Schyffert och Lindström säljer ut Globen.
Ja, men ribbstolsskämtet, det snodda ribbstolsskämtet från Adde Malmberg. Jag älskar det. Genialt.
Men det är intressant också den här bilden man har innan man börjar. Man kunde sitta och titta på någon som man tyckte var skit. Alltså man tyckte verkligen att det var uruselt. Alltså dyker upp på tv någon komiker. Någon står upp här och tänker, ja, gud vad billigt, vad enkelt. Och sen när man väl har ställt sig på scen själv. Och man möter samma komiker. Och så river han eller hon stället då.
Ja.
Så får man plötsligt även om man inte delar deras humor. Så den där respekten man känner för dem. Att fan vad svårt det här är.
Mm.
Och vara så där bred eller veta hur.
Ja, men det där är ju väldigt spännande i hur. Nej, men för i grunden så ska man ju tänka så här, river de så har de rätt liksom. Sen kan jag tycka så här, det där är inte min. Alltså Thomas Pettersson är en sån här som jag har sett köra på någon sån här, stå på något traktorflak i Halmstad och liksom folk bara skriker och skratt liksom. Och jag drar inte på mungipan, men går ändå fram efteråt och säger så här, det där var genialt. Jag fattar att det där var genialt. Så här, det var inte för mig, men det du gjorde där var ju maffigt alltså. Och så där är det, man måste kunna bedöma det där från olika alltså det finns en teknisk och en känslomässig koppling.
Absolut. Absolut.
Den tekniska tycker jag alltid man ska kunna ta hatten av och säga bra gjort. Jag fattar inte, men bra gjort.
Liksom. Det är som när man hör en ny popsingel ibland och tuggummi pop, så kan man i alla fall, om den är välproducerad,
ja,
eller Avicii eller något som jag tycker är skit då, ja, men så kan jag ändå höra, jo men såklart, det här är bra, det fattar jag. På ett rent logiskt plan. Men okej, men då du sökte dig till, du gick en stand-up-kurs i New York.
Ja, 4 lektioner, det var ju liksom nästan ingenting.
Nej, men okay. Alltså, men det var allt. 4?
Ja, eller kanske var 6 då, men alltså det var inte mer än så. Men det var bara så att man gick dit en dag, så fick man berätta om sig själv och sen fick man provskriva ett skämt och sen fick man gå hem och så fick man hålla på med det och sen så fick man sitta med han läraren och så skrev man typ om alla skämt så de blir roliga, för det var ingen som hade lyckats. Och sen fick man läsa upp det på en scen, så var det klart. Men det gjorde den där kursen var att den såg till att man hade klarat av första gången på en scen. Det är det gick går ut på. Alltså det är alltid det där upp då. Man folk är livrädda för att gå upp. Så den kursen går ut på att du kommer upp på en scen liksom. Så det var det du klarade av.
Men det är ju jag tycker annars om kurser, jag har inte gått en kurs själv, men jag, folk som har gått kurser, det känns ju som att det är ganska, det är svårt att stöpa 20 människor i samma komikerform. Alltså det, om det är
ja,
en lärare...
men absolut. Men det beror ju på vad du vill ha det till. Jag tror också det är så här, du ska aldrig gå och skriva kurs, säger folk. Du ska aldrig liksom lära dig, behöver inte lära dig noter och så. Jag tänker att i grund och botten, jag hade en kompis, han var mycket, Karsten Regelet, han var konstnär, han är död nu. Han gjorde modern konst. Och det var ju någon som har sagt att modern konst idag, det är ju liksom bara du vet, dricka en massa blåbärssoppa och bajsa på ett canvas. Och så sa han så här, jo, absolut, men du ska först gå konstfack, så du kan det. Sen kan du dricka blåbärssoppa och bajsa på ett canvas. För då, det kommer bli bättre. Ditt bajs kommer vara bättre än den som inte har gått på konstfacksbajs. För du kommer att göra på ett annat sätt. Och det har han helt rätt i, tänker jag. Så här. Att om du vet, om du kan grundreglerna, så tänker du lite smartare, intressantare. Det är jag helt övertygad om.
Ja, kanske. Eller så blir man då... Skriver man skämt enligt modellen 1A?
Jo, men vissa kan ju få göra det ett tag. Men man måste upp och göra så pass många gånger innan man hittar sig själv i alla fall. Ingen går ur den här kursen och är färdig. Det tog mig exakt 7 år innan jag hade något att komma med. Från att jag hade gjort den här kursen. Och när jag började, då ville jag ville göra sån här Steven Wright-humor.
Det berättade du för mig en gång när vi körde på Norra Brunn när jag var helt ny. Att du ville stå ja, men, tyst
och dra. Ja, men du påminner lite om det. Du hade ju så väldigt bestämt. Din gubbe var så jävla låst.
Ja, visst.
Och då tänkte jag så att den här gubben är ju smart. Du var inte jätterolig då.
Det var jag.
Men jag tänkte att gubben var råstark. Men då tänkte jag så här, det finns en risk att han låser... säger den här gubben och kanske inte vågar bli rolig. Det är det jag tänkte jag säga, att det här är liksom, ibland måste man bara få hålla på och göra, ja man kan vara, jag skulle ju stå still och göra så här deadpan jokes.
Ja, just det.
Och titta på mig nu, jag står och skriker och viftar och bara så här, det är totala motsatsen. Men det här var ju då tydligen närmare mig, riktiga mig, än den här deadpan gubben liksom.
Oh. Det jag kände med deadpan, jag gör inte det längre alls på samma sätt. Men det blev ju, som du sa, begränsande efter ett tag. Ja. För man kände att hur många gånger kan man skriva om hemlösa innan det... Alltså, eller hur, alltså, och det är svårt för mig att prata om mina barn.
Ja.
När jag är då nästan som en seriefigur. Ja. På scen. Alltså det blir svårt att komma...
Ja. Du kan ju, så vurpan du gjorde, tänker jag, är att du hade en sån jävla stark gubbe. Och det fick styra materialet. Du måste få hålla på lite och hitta att det stämmer. Och sen så kommer den gubben att komma fram. Så här. Nu är du nu mycket... sannare, tänker jag. Det får gubben ju kvar. Men du har ju också liksom tänjit honom så att han nu kan vara på lite olika sätt.
Mm, verkligen.
Men det tar ju ett tag att göra det. Men du är 6 år nu då. Ja. 1 år till. Sen är det bra.
Jag hade skämt precis när jag började som var, för jag hade hört dig säga någonstans att det tar 7 år att bli bra.
Ja, men det är ju för att jag läste någonstans också. Jag har ingen smartast. Jag har bara snott också.
Men jag hade ett skämt som var, fick något stort skratt, och så sa jag, Henrik Schyffert säger till att ta 7 år att bli bra på stand-up. Det där förra skämtet, 2 minuter tog det. Okej, men då, och sen så började du ställa dig på scenerna. Men var du Henrik Schyffert då när du började ställa dig på Norra Brunn? Alltså var du, hur var din...
Min karaktär?
Ja, din scenperson.
Då skrev ju jag med Erik Haag jättemycket, för jag kunde inte skriva själv. Så han och jag skrev jättemycket tillsammans då. Så den gubben blev jättemycket Eriks bild av mig också. Att, i skämten, så att jag inte... Och mycket att jag inte kan någon historia, kan ingenting om politik, vet inte hur saker och ting funkar. Så hans bild av mig är ganska, han har en ganska låg bild.
Att du var ett airhead?
Ja, att jag bara var intresserad av så här pengar och bilar, och att jag inte kunde... Ja, men jag hade något skönt som var där med historia. Det verkar finnas hur jävla mycket. Och plugga historia, det verkar finnas hur mycket som helst. Och går en dag, det finns det bara ännu mer historia. Det går liksom bara plugga historia, det verkar skittråkigt så här. Det var den typen av så här pilspetsar. Det är liksom att de där jävla medeltids, varenda de slarvar bort var pilspetsar. Allt annat verkar de ha ordning på, men inte pilspetsar. Såna där, den typen av så där skämt var det. Och jag hade någon idé också då, att man skulle prata om historia, så här, Edissa, det inspirerande och sådär. Var jag naturligtvis. Försökte göra så här konstiga bilder med djur och ligga med höns och ligga med älgar och så. Det var mycket sånt där.
Men hade du något ögonblick sen när du kände, för det tycker jag man kan känna när man för första gången nästan bottnar själv i ett skämt, alltså när det verkligen, när det känns.
Jag skrev ett Volvo, jag gjorde ett företagsgig för Volvo, då skrev jag ett skämt om när jag skulle köpa min första Volvo. Alla ville att man skulle köpa en Volvo, jag skulle krångla och köpa en annan bil så här, för att visa att jag är speciell och sådär. Och så höll jag på med det, och sen så till slut så hamnar man där ändå, man står där vid Bilja, vid Norrtull, du vet, med 2 barn och som gråter och så här, bara, jag köper, men jag ger upp liksom, så här, så bara, välkommen in, de är så här liksom, de har bara stått och väntat, de är så här Shaolin-munkar, de bara så här, tiden, man hamnar, det var en sån där, den var sann och ganska lång, och där fick jag väldigt mycket skratt på, och då tänkte jag så här, ja men det där är ju något sånt där, det är sant på riktigt, och liksom det, folk kan relatera till det, tror jag, för att det är sant liksom, så det var en sån.
Det är väldigt fint när det händer det där, för det är svårt att förklara, tror jag, för någon som inte håller på med någon slags kulturutövning själv, men det är ju det känns ju i kroppen på ett sätt, tycker jag, för det känns lite som, det är som någon slags terapi från insidan.
Ja, men du sitter vid ett piano och kan inte spela piano, så flyttar du fingrarna fram och tillbaks och det lägger ner 10 fingrar så här, och helt plötsligt bara så bara sitter de liksom så här. Det krävs liksom 5 fingrar för ett ackord. Och det finns ju miljoner variabler på det. Det är nästan rätt och nästan bra. Man kan få, slår man tillräckligt hårt så kan det låta som att det är musik. Och kan man göra det liksom så här, varannan sådär kan låta. Men man får det här riktiga liksom, ackordföljderna. Det är svårt. Men första gången jag fick ihop ett skämt som var liksom riktigt roligt. Det minns jag starkare. Det var ju det här Christer Björkman-skämtet. Det här knulla så mycket, Christer Björkman, dansbands.
Just det, Vikingarna.
Just det,
Vikingarna. Men han heter, vad heter han? Sjögren heter han.
Christer Sjögren.
Du måste läsa på det eget material.
Christer Sjögren heter han.
Det var ju roligt, ja.
Det var första gången jag gjorde en sån här grej.
Lite under bältet dock.
Jättemycket under bältet. Ja, tyckte tråkigt. Jag lite tråkigt.
Ja.
Lite tråkigt. Men då gick jag, då tänkte jag så här, nu får du vara nog med det här under bältet tjafset. Nu gör jag bara allt under bältet. Och så håller jag på alldeles för länge med det. Och då... När jag fick till det där liksom, jag kommer ihåg jag gjorde det första gången, David Batra var på Norra Brunn och tittade på mig. Och han sa efteråt så här, när du kört halva, tänkte jag så här, nu går jag upp och rycker sladden så här för att de inte ska slå ihjäl dig. Och så kör du lika länge till så här. Han var helt i chock. Och då åkte jag hem och så sa, där har jag något. Det där var bra. Så den där åkte jag runt med ett år, det där skämtet, bara slutade med varje kväll.
Det, för de som inte hört det, det gick ut på att vikingarna var ute och knullade mycket på sina turnéer på 70-talet.
Så kan man säga om man vill ta bort all lust och glädje ur skämtet.
Ja, ja, men kan man göra, skulle kan man sammanfatta säga, det. Ja, ja. För, så att kulturkritiker som eventuellt lyssnar ska förstå hur illa de ska tycka om skämtet. Så det var det ungefär det du ville
kommentera. Det var ungefär det du gick ut på. Så var det bara väldigt mycket omskrivningar om hur det var. Och det var, men tanken var ju också att säga att det var... Det händer ingenting i de här städerna. De sitter i Falköping och så kommer vikingarnas turnébuss inrullande och bara luktar bara Old Spice och sammet och sperma. Och så bara kommer de in och så bara knullar de sig igenom hela stan och så lämnar de den. Det är bara pyr, det är så här skorstenstockar. Och kvinnor som bara ligger och flämtar. Så vad fan var det som hände? Det var vikingarna. Så det var roligt. Så var det roligt var att man tog en sån där snäll... Christer Sjögren är ju en jätte... Har du ingen fel på honom?
Men jag vet inte.
Men jag tänker att man tar en sån där som är... Man bara hugger någon ur gruppen och bestämmer sig för att det är han. Så här. Det blir roligt.
Han kan ju ha... Det är inte helt otroligt att det här
har
hänt.
Det är inte helt otroligt att det har hänt. Men det finns ingen sån där, inget bevis för det. Det finns ingen research
bakom.
Nej, det här är bara ett högt namn bara, som det kändes roligt. Och så fick han åka.
Men då när man ser det... Jag vet inte vad de lärde dig på kursen, men många säger ju om stand-up att... lägg dig i underläge. Mm. Se inte för bra ut eller för hög status ut och så vidare. Jag har aldrig jobbat så. Du känns ju inte heller så som... Jag menar, du drar något skämt om att jag har en knasig frisyr eller jag har en...
Jo, men alltså retoriskt så tänker jag ju så hela tiden att, så här, att jag lägger in små såna här passusar liksom, så här, jag vet inte hur det funkar eller, jag kanske är gammaldags, men ja, alltså, det här kanske verkar konstigt att säga så här. Alltså, jag lägger in såna där hela tiden så att folk förstår att jag söker här, vilket jag tror, om lägger man en liten sån på de här viktiga ställena, så tror jag att folk accepterar det mer än att gå in och säga så här är det. Men sen är man ju också en karaktär som är så pass självsäker att de förstår att det är ett skämt. Det är ju jättelikt din gubbe också, att man förstår så här, att man behöver inte hålla på och be om ursäkt för det, för så här arg och säker på en sak kan man inte vara om det här löjliga ämnet liksom. Men det är krångligt och det är något jag brottats jättemycket med, det här. Man blir avundsjuk på, men man tänker så här, alla har någon sån här liten svaghet. Jonas Gardell, ja, det där med det, och Jonas Glans har det där med det, Ann Westin har den där med det, alltså, alla har så här små svagheter så här. Så jag försökte hitta min.
Men alla de som vi pratade om tidigare, när de går upp på scen, tänker man, ja, det här är en komiker. Man förstår lite varför. Alltså det finns en något dysfunktionellt över deras scenpersoner lite grann. Alltså en skevhet. Mm. Medan när du går upp så man sitter och tänker så här, men den här killen skulle man kunna tänka sig vara. Hans liv verkar inte helt off. Förstår du? Alltså, så att, och jag tycker att det finns något härligt i det, men det är också svårt som komiker.
Ja, men det är ju krångligare faktiskt. Eller man kan säga så här, jag tror att de andra som har, är man liten och rödhårig och skånsk eller från Indien eller från Kurdistan och så här, man får 5 minuters grace, tror jag, utav publiken då. Att man, oj vad är det här för en liten parvel? Men sen måste de också vara roliga. Och det är samma sak med mig. Jag kanske inte får den här 5 minuters grejsen i början, utan då får jag mer armarna i kors. Men efter 5 minuter så är vi allihopa inne på samma bana. Nu måste vi börja berätta skämt. Och då tror jag man bedöms av kvaliteten på skämten. Punkt liksom. Jag tror den här karaktären är... initiellt är den viktig. Men sen tror jag inte det. Jag tror att du måste liksom vara... Är du kul så... Köper de det?
Men...
Har jag fel, eller? Du verkar skeptisk.
Nej, jag är inte skeptisk. Men jag tror ju att det finns en... I och med att så många komiker kör samma stil, så kan det också vara uppfräschande med någon som går upp och ersätter dig, går upp och häcklar småstaden och sen skriker Stockholm! Ja. Det gör ju liksom inte...
Ja, men det är roligt.
Ja, det är jätteroligt.
Ja, men det är för att man inte får göra det.
Ja, men det är det som blir roligt, menar jag.
Så någon, det var just det, var den där Härnösand, ja.
Just det.
Ja, det var några som var från Härnösand och så bara skriker man jävla skithåla. Och det får man ju inte säga... Som stockholmare.
Nej, verkligen inte.
Utan, men då tänker jag, det roliga är att göra det. Jag kommer ihåg att jag var i Arboga en gång. Och så öppnade jag mig och säga så här liksom, fan vad kul för er att jag kommer hit, va? Arboga, då kommer en riktig TV. Vad har ni haft här? Eva Rydberg stannade av tanka 96. Det är det som har hänt i Arboga, eller hur? Så höll jag på sådär. Tyckte att det var kul. Sådär. Det var inte kul alls, tyckte Arbogaborna. Jag fick ingen glädje, jag fick ingen sådär. Så jag, man kan inte göra det där, men i Stockholm kan man göra det.
Ja, jag vet. Jag hade ju då när jag var väldigt den här roliga gubben i början då, superbratten, så alltid när jag var utanför Stockholm så började jag med att säga något sånt här att det bästa med Flen är att en och en halv timme tillbaka till Stockholm och så vidare. Och det var ju ibland, det var ju, de hatade ju mig från, det var ju mitt första skämt, jag går ut direkt ur ett vit kostym.
Ja, det är iskallt.
Ja,
men det är ju självmord.
Jo, det är det ju. Alltså komisk självmord, absolut. Och det förstod jag ju. Och nu för tiden så lägger jag också in sådana här små passusar, att man är så där, vad vet jag. Och det är billiga poänger. Alltså, jag tycker ju inte mer om Flen nu än vad jag gjorde då, egentligen. Men
det finns ju någon så här... Jag tänker att så fort det är så här ska det vara, då vill jag alltid säga så här, eller så ska det inte det. Och där tänker jag, där har jag hittat jättemycket humor genom åren. Att man liksom så här, de här självklara sakerna liksom... ja, men nu hade jag något skämt här i lördag som handlade om... hon Ebba Busch Thor, att hon är 28 år gammal. Och att det ska bli föryngring i politiken. Och då tänker jag så här, nej men, eller tvärtom då. Att det är jättedåligt med föryngring i politiken. Så jag vill inte ha någon som kan påverka det svenska utrikespolitiska läget, som har lärt sig om Armeniens folkmord genom Kim Kardashians Instagramkonto. Där sätter jag en gräns. De som ska bestämma det här landet ska vara 60 år gamla, ha gått igenom 2 skilsmässor och vara gravt alkoholiserade. Det är de enda som kan relatera till mig och mitt liv liksom. Och så fort de säger så här att valfrihet är bra, då gjorde jag en lång rutin på liksom, nej, mindre valfrihet. Nu räcker det, vi har valt klart. Och så började, och därför borde jättemycket humor. Hur många jävla yoghurtsorter ska vi ha? Hallebopp-abonnemang, varför det? Va? Jag vill ha ett brunt kuvert med en räkning en gång i månaden till ett telefonbolag. Liksom. Så, här. Så det där är, och när någon då säger så här, Stockholm ska vara ödmjukare, då tänker jag så här, nej, tvärtom, så här, tvärtom. Det borde jättemycket humor i det där tvärtom-tänket liksom. Det är bra att träna liksom. Nej, det är inte bra att träna. Så här. Så det är därför jag håller på med det där. Och det blir ju kaxigt då. Men jag tänker, mitt jobb är ju att bevisa en tes. Alltså, alla skämt är att bevisa en tes. Det är det jag håller på med. Det är som matte. Jag tar ställning. Och så säger man så här, men det nuvarande försvaret vi har i Sverige idag, så kan vi försvara oss i en veckas tid. Då säger jag så här, ja, men då tänker jag att vi borde... Istället för att hålla på och vänta på det. Vi gör en attack. En gång attackerar Sverige. Kan vi göra det? Så här. Och då blir folk som, vi kan ju inte attackera. Ja, men följ med mig här nu då. Kan vi ta Mallorca? Och så börjar jag bevisa den här tesen. Liksom. Norge. Kan vi ta tillbaka Norge? Hångla upp Mettemorget i brygga och tvinga Petter Northug att åka miniskidor resten av livet. Nu tar vi Norge. Så här. Och så håller man på och bevisar. Och efter ett tag då så blir folk överbevisade. Och då börjar de skratta. Då blir det så här, ah, vad fan, det finns en poäng här. Och så ska det vara dummare och konstigare jämförelser hela tiden. Men de ska alltid vara sanna och de ska hänga ihop i den här första tesen. Liksom. Det är så jag bygger de där rantsen. Liksom. Men de bygger ofta på att man vänder på det. Och då är det ofta så att folk säger man ska vara snäll och säger ja, man ska vara dum. Alltså det blir en kaxighet i det där. Tyvärr.
Sen kan man ju inte helt fila bort det heller. Alltså man kan ju... Vissa människor bär med sig någonting. Alltså jag ibland försöker klä ner mig, men det är ändå, alltså man försöker, eller jag menar, du har ju, det är någonting med din person som känns som att du tror på dig själv.
Mm.
Och det bär man ju med sig lite oavsett vad man säger.
Ja, så är det.
Och det är väl en av dina styrkor också, tycker jag, att du skiljer dig från andra genom att du bär det med dig. Det finns liksom ingen...
Nej, men jag kan ju inte fejka det.
Nej, precis.
För då, det får ju folk vittring på direkt. Utan man måste ju vara där man är. Och så får man tänka, ja, men jag har inte gjort det där. Eller får jag ha något annat liksom. Sådär. Men, och det är inget man bestämmer heller, utan det här är ju för att man har spelat så här 4-5 kvällar i veckan under 10 års tid, och efter ett tag så märker man att om jag går det hållet på det här sättet, då blir det varmt, och går jag åt det hållet på det där sättet, då blir det kallt. Det är de enda verktygen man har. Man går ju mot värmen hela tiden, man går mot ljuset liksom. Och sen får man liksom läsa en artikel om sig själv där de ska, han är si och så, man, jaha, oh, jävlar, ja, det hade jag ingen aning om.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen är jag lite nyfiken på den Allt faller tv-serien som ni gjorde.
Mm.
Hur, alltså min teori är ju då när man känner till lite hur TV4 tar in program, att den pitchades med era namn.
Mm.
Och att någon slipsnisse på TV4 sa det låter härligt.
Mm.
Och sen kom ni med något helt annat.
Mm. Precis så var det. Det var ett av mina värsta möten någonsin faktiskt. Han som skulle hade beställt det kunde inte komma och titta på när det hade klippt. Och hon som var under honom hade en annan grej. Så då kom det en tredje person som inte hade varit med om det här alls. Som var mer från faktaredaktionen tror jag. Som skulle komma och bedöma det här. Så vi hade hållit på med det här i 1,5 års tid. Och då kommer någon snubbe som inte visste någonting om någonting. Så här. Och då spelade vi upp det här första 3 avsnittet för honom. Och han var helt knäpptyst och bara, okej. Okay. Nej men, 21 minuter ja. Ja, bra. Och så bara gick han. Så här. Vi fick ingenting tillbaka. Så det var ju precis så. Det blev något annat. Men det blev mycket, mycket bättre.
Ja, det var jättebra.
Tycker jag. Och
jättebra.
Så får det bli. Jag tänker att de hade förväntat sig det mycket roligare, men det blev det inte. Utan det blev, men det blev bättre.
Men det är ju just det som är roligt. Just man vet hur tv-branschen ser på humor ofta. Är det, liksom. Är det Johan Glans och Batra i Indien? Det är kul.
Ja.
Och att de sen bryr sig, de bara gillar, de köper ett namn. Ja. Att det ska bli lite kul. Ja. Att det ska bli festligt. Ja. Och att man ska äta chips framför det, gärna. Att det måste ju ha varit många alltså människor som har varit brydda på TV4 någonstans där kring allt fall. Alltså de måste ju ha haft interna möten där de
tyckte
här...
ju att det var jättedåligt. Och sen så var det ju ett jättetittartapp naturligtvis när det stod Reboy och Gardell och Schiffert. Då är det 900,000 som alltså miljon som tittar. Och sen när de bara sitter och tröstar sina mammor som dör i Alzheimer 20 minuter, då tittar de inte nästa vecka så här. Så det var ett jättetapp i det. Men sen fick vi extremt bra recensioner överallt. Och Kristallen nomineringar och det hyllades hit och dit. Och då var det jättebra igen då helt plötsligt. Men så där är det. Och jag tänker att det är mitt och vårt jobb här är ju att göra det vi tycker är intressant. Jag har försökt flera gånger att göra så här. Som jag är jätteimponerad av sådana här som, ja men som Felix med Solsidan och Peter Settman och sånt. Bara leverera liksom humor som mycket människor tittar på, som mycket människor tycker är bra, som är roligt liksom. Utan att behöva krångla ner sig i sådär. Och sen får han cancer. Nej, han får inte cancer. Nej, okej, okej. Och sen blir hans barn blir alkoholist. Nej, det blir de inte. Nej, okej. Utan de är bara roliga hela vägen. Ja, okej. Så det är ingen... och sen så dör mamma. Nej, jag måste ner i det här att det blir dåligt och... stelt och där jag stormtrivs där alltså. Det är det bästa. Och de sitter, Johan Reborg och Rebecka Hemse sitter på Fonus där Johan Widberg gör en fantastisk sån här begravningsentreprenör och försöker hamna i bråk om det ska vara en fågel eller en sol på den här annonsen. Där trivs jag. Där är det roligt tycker jag. Så här. Och ganska länge och segt och det händer ingenting och obehagligt sådär. Det här tycker jag är det som är roligast. Det är inte så många som tycker att det är lika kul som jag tycker. Men jag tycker att det där är varmast.
Min favoritscen i alla fall var nog när Birro gjorde en gästspot som sig
ja,
själv.
Han var ju genial.
Det var fruktansvärt roligt.
Han var ju så jävla rädd. Han hoppade av 2 dagar innan och så fick jag övertyga honom igen. Och sen så ringde han igen och sa jag kan inte, jag är i Linköpingmässan. Men då hade han på den här platsdelning. Så jag såg att han var på Reimersholm. Så jag såg att han ljög. Så jag sa, jag kommer hämta dig, vi spelar in idag. Och idag kan jag inte, du har lovat. Så här. Han var ju bara jätte nervös liksom. Men sen gjorde han en fantastisk rollprestation.
Som Marcus Birro. Han spelar Marcus Birro som att han har gjort det hela sitt liv.
Helt genial va. Och jag satt och ropade de här grejerna så här, liksom, så här, med Tåström och ska spela. Det här med att Tåström ska spela här, det är bara ett förslag. Så här. Och han tog dem bara, han bara sa allt jag sa. Så, här,
så det var på, du som adlibade på plats?
Nej, eller han hade skrivit ett grovt, det där manuset. Men så satt jag också bara så här, mer utav det här, satt vi och ropade grejer. Han hade inga begränsningar, utan han var helt öppen. Han gjorde en lysande prestation där. Jag var helt lyrisk efter den.
Vad var det slutet med när han sa, han hade skrivit något tal när han refererade till någon och sen sa alla gillar, jag kommer inte ihåg vad det var för mening.
Ja, var... men det var Tottan Eslund va? Just det.
Alla gillar Tottan.
Ja, alla gillar Tottan. Man bara, ja. Och det där är ju så jävla smalt. Så det där TV4 klockan 8 en lördag kväll, alla gillar Tottan. Det går ju rakt över huvudet. Det är ju så smal referens det där. Så att, men, ring inte mig då.
Det... Men vad säger det om man säger om hur, alltså, jag kan ju bli lite orolig, speciellt om SVT också överger sin någon slags så här kvalitet, alltså att de faktiskt kan mata ut ett program som inte når miljonpubliken, men som ändå är jävligt roligt, eller bra, eller vast, eller hur, alltså om alla ska jaga miljonen, alla vill åt chipsätarna.
Det måste man ju respektera att man vill, och är det tillräckligt bra så hamnar det där. Problemet är att ibland så måste vissa grejer få pågå 2-3 gånger innan det blir så där bra. Och det är det de inte får chansen till. Utan då så stryps det då. Eller så i manusstadiet så säger man roligare på en gång och så där. Ibland måste det få växa fram till att bli så där bra. Och det är ju det som är risken.
Men sen ett program som Louis som många hyllar då.
Mm.
Jag tror aldrig det hade gått i Sverige bra.
Nej, det hade ju fått gå en säsong, tror jag.
Ja, ja men sen, 200 000 hade tittat.
Ja, det tror jag.
Och sen har han lagts ner.
Ja, han tycker med det serien att han gör ju hela serien för $300,000.
Ja, just det.
Han säger ju 10 avsnitt för 2,7 miljoner. Det får du inte 3 avsnitt för i Sverige. Så han gör det jättebilligt. Men han sa, det är den bästa lönen jag har. Min bästa deal jag någonsin har gjort var att jag sa det. För jag får göra precis vad jag vill. Och sen åker jag och tjänar pengar på annat liksom. Så det där, och så tänker jag att man ska göra i Sverige. Ska du göra kvalitet så kan du säga det kommer inte vara småst att titta på det här, men det kostar 50 spänn att göra det här. Då kan du fortfarande få göra kvalitet.
Och var ska det läggas ut då? Tror du tv-kanalen nappar om man säger att det ska?
Ja, om det kostar 50 spänn och du har med en massa kändisar och det är stort, då säger de ja. Så här, det tror jag de gör.
Ja, kanske. Jag blir lite orolig ibland när jag ser just SVT göra så mycket skit, tycker jag. Även hur, alltså för när de ständigt siktar mot, jag förstår att de siktar mot den stora publiken, det är ju deras jobb, men det måste ju också finnas någon som sitter där och säger vänta nu, speciellt om det då är stats-tv.
Men det är konstigt, tittar man bakåt på alla så här stora succéer som har varit då, när det blir någon sån här som Sällskapsresan eller någon sån här eller våra tidiga grejer så var det ingen som tänkte så här, det här är många som ska titta på, utan det var ju han då Lasse Åberg och hans Bosse Jonsson som sa så här, det här är, tycker vi är roligt med den här nörden liksom. Och då pang sa det liksom, så här, vi kunde alla relatera till den. Och så är det med all sån här humor, tror jag, att det måste börja i någon som brinner för någon smal grej. Så fort du bara tänka, nu ska alla tycka det här är kul, då är det oftast ingen.
Vad tror du, vad tar framtiden vägen då inom svensk humor? Ser du några... Har du några trendspaningar?
Nej, det har jag inte. Nej, men det kommer ju finnas mycket fler kanaler. Så det kommer ju dyka upp saker som man tycker är jätteroliga. Jag hörde på radion häromdagen någon snubbe som heter Thor, tror jag. Han imiterar någon snubbe, så här P3-humor-grejer. Han skrattade så jag skrek åt det. Vad är det här för en galning? Liksom. Det dök upp så här. Så där tänker jag att det dyker upp någonstans från ingenstans, någon sån här... Någon kanal, i någon Apple Watch dyker det upp någon sån här smart, någon liten grej sådär. Så är det alltid. Det kommer aldrig när man tror att det ska komma. Och sen så går de in då, ja, men som Gina Dirawi till exempel, ett perfekt exempel. Hon gjorde så här YouTube-filmer hemma i Sundsvall och sen, du vet, 6 månader senare så leder hon Melodifestivalen liksom. Så tänker jag att det är det här också, podcast-grejen.
Ja, jo, men absolut. Det är ett litet långfinger till, om man säger, TV4. Alltså ja. Man gör sin egen grej.
Men jag tror också hela det här sketchgrejen eller klä ut sig eller härma någon eller sådär, det måste hela tiden dras till sin spets liksom. Alltså, som när Jackass kom, det tänker jag var som en sån här, det var en banbrytare. Ni gör vad? Jo, vi trycker wasabi upp i ändtarmen på varandra och sen skjuter vi iväg varandra på en raket ner för en sån här shoppingmålcenter. Ja, men det vill jag se. Eller Borat-filmen som är en sån här genial liksom, när hans karaktär bara slänger sig i helt galna situationer och så filmar man det. Alltså den där typen att man bara vågar bryta mönstren liksom.
Man sitter och tänker på, jag är svårt för Gina Diravi tycker jag är duktig, men sen har ju då alla kanaler försökt hitta nästa sån här YouTube-sensation.
Mm.
Och jag kan ju se en fara i, eller fara, det är ju för fan bara humor, men alltså när man går, man säger klicksiffror, och så sitter en slipsniss och tänker, vänta nu, det är mycket klick, det här måste finnas något kul.
Mm.
Det är lite som att säga att all musik som är bra är den som får folk att dansa mest.
Ah. Alltså,
jag är en elitist i det avseendet, alltså att jag tycker att humor, det måste ju finnas någonting för finsmakarna också.
Mm. Det kommer ju alltid att finnas, men det kommer ju inte vara så många som tittar på det. Igår kväll var jag på Bonden Bar och såg någon amerikan som heter Louis Katz för 110 pers.
Han, kul.
Han var ganska kul. Men framförallt blir man glad av det här. Liksom. Fan, här står liksom någon amerikan och kör stand-up en söndagkväll på Söder liksom, för 110 fans som tycker att han är fantastisk. Så här. Det blir man ju glad av. Så här. Och då tänker jag så här, ja men det här kanske inte behöver visas på TV4. Det kan ju få vara så här också. Att man får hitta dem där.
Absolut. Och många som har egna podcasts har ju börjat sälja, alltså det är ju ett sätt att lura in folk, börja sälja biljetter på egen hand utan stora.
Ja, det där är ju jättesmart. Det här åka runt och göra podcast live och ta betalt för det. Det är ju, alltså vilken genial idé det här är, bara åka runt och snacka skit. Och Nisse Hallberg var full igår. Säger du det? 120 spänn idag. Det är driftigt. Jag gillar Nisse Hallberg, han är jätterolig. Han var på Norra Brunn i veckan, han var svinduktig. Jättekul var han. Så jag har all respekt för honom. Men jag tänker att det är man är intresserad av. Hur ska det gå idag? Det är ju samma som Alex och Sigge, de här. Man kommer in i deras liv, i deras gubbar. Så här. Så kan man ibland tycka att de här ämnena är jättetråkiga. Men man känner dem. Det är som att man känner dem. Och det är det som är intressant.
Det är ju också det med sponsorskap, tror jag, har jag märkt själv. Att många, alltså, i en podcast så blir man nästan... Man blir nästan betuttad i karaktärerna. Så att om jag plötsligt sitter och äter hallon, så säger jag, det är så jävla bra, kommer från Ica. Så betyder det mer än om man bara lägger in en spot.
Mm.
Så är det. Så att absolut, det finns någonting med anknytningen där till...
Är det nu vi ska glida in i din spons?
Ja.
Din sponsprata?
Ja. På tal om det, vi sitter ju här...
Ja, men gör det då. Får du inte säga det?
Jo, absolut. Absolut. Vad är det vi sitter någonstans egentligen? Vi sitter ju i en jävla utsikt.
Ja, det är väldigt vackert. Vi sitter på Clarion Hotel i Stockholm i Norra Bantorget.
Vad sa du för något?
Clarion, C-L-A-R-I-O-N Hotel på Norra Bantorget. Vi är ju rum 1001.
Precis, en av sviten här uppe. Och där, alltså man kan ju boka det här då. Alltså man kan ju boka den här sviten.
Ja.
Ta med sig gumman eller gubben. Alltså vem som helst kan ju tjäna pengarna i familjen nu, vilket jag tycker är bra. Personligen.
Ja.
Kul att du vill vara. Och det finns också en stol i den här sviten som Henrik Schyffert har suttit i.
Precis, vi säger inte vilken.
Nej, men en av dem är
en utav dem är det.
Henrik Schyffert har suttit och ätit vindruvor i en av dem. Så Clarion & Sign, jävla topphotell.
Mm.
Förstår du nu, när vi säger så här då, så kommer folk kanske tycka att det är mer spännande.
Ja, men jag fattar.
Du fattar grejen.
Ja, jag fattar.
Du är inte dum.
Nej, men jag är inte dum än så i alla fall.
Men annars, man har sett dig på senaste tiden, jag lyssnade på när du var med då i Sårans podd och Petters podd, där till slut kommer någon att skratta. Ni pratade om kränkthet och Twitter och sociala medier och komikers roll. Och sen så gick du då till attack i sociala medier.
Mm.
Du började skriva obsceniteter.
Mm.
Vad var tanken? Jag kan läsa upp något som du skrev. Jag skäms lite, jag blir generad. Jag vet inte var du får de här orden ifrån. Det är någon rasist då, antar jag, eller någon Sverigevän kanske.
Men det här är ju det problemet man gör här, va? Det här
nu tar jag det ur kontexten.
Ja, precis.
Jag
det får man inte göra.
Nej, jag vet,
för då faller det. Alltså, jag måste förklara, du ska få läsa upp det där.
Ja.
Men tanken var ju så här då. Om man drar ett skämt så är det alltid någon som blir kränkt. Någon har alltid så här rättighet och har åsiktsrättighet
om vissa ämnen. Så att om jag har haft cancer eller min brorsa har blivit påkörd av ett rattfyllo eller min syrra blev slagen av hennes pappa när hon var liten och sådär. Om jag då gör ett skämt som handlar om just det ämnet, då får den personen som har varit med om det här räcka upp handen och säga bu, så där får du inte säga. Så funkar det. Det är de kränkta. Och då så satt vi och pratade om det här och så sa vi, vad ska vi göra åt det? Vi kan inte bara säga så här, gud vad alla är kränkta. Det går inte längre. Vad gör vi åt det? Och då hade vi en tes då. Som var att, vet du, om man bara svarar jättelarvigt och ännu grövre och ännu fjantigare liksom. Så efter ett tag, om man fortsätter och så svarar de tillbaka och då svarar man ännu värre en gång till. Efter ett tag ett, det blir väldigt roligt. För att det är så dumt. Det är som den där Åke Jävel, den här gamla serietidningen. Liksom, så här. Som bara sa, jävel kuk. Och så kuken ropade han och så sprang han iväg. Så här. Det är roligt för att det är så extremt barnsligt. Två, efter ett tag så slutar man behandla oss som att det vi säger är på allvar. Vi är ju underhållare. Vi ska inte ta oss på allvar. Liksom. Vi ska få skämta om precis vad som helst. Så när vi skriver någonting så har det en annan mening än när en person från UD skriver någonting eller en författare skriver någonting eller en debattör skriver någonting. När vi skriver någonting så är det fjant, för vi är fjantarna. Och då ska det behandlas som fjant och inte tas upp som att det är liksom en, skrivas någon debattartikel om det. Vem börjar då, sa vi i det här programmet. Ja, men jag börjar, sa jag. Så första som kommer jag. Då skriver jag snuskigt och dumt. Och så kom jag hem och så hände då, det tog ju 2 minuter, var det någon som höll på som släppade upp mig, någon sån här SD-gubbe, någon sån här SD-troll. Och då svarade jag bara jättelarvigt. Nu kan du läsa upp vad jag skrev då.
Jag har bara två tweets. Ja. ett tweet, bra. Alltså det finns ju en...
Jag har jobbat lite på dem.
Ja, ja, men det märks.
Jag tog en kvart ungefär per styck, så att jag suttit lite med dem med ordvalet och sådär.
En är då, precis det där sa din mamma igår innan hon ville att jag skulle runkbajsa henne i munnen. Den är ju intensiv.
Tack.
Jag vet ju inte, alltså, om man då ska gå igenom, om man ska dissekera en runkbajs, vet jag inte ens exakt vad det innebär.
Inte jag heller, det blev ett roligt ord.
Det är ett oerhört obscent ord, man får en bild framför sig som man inte vill ha.
Nej, och det är ju hela idén. Och det roliga var att han hade då sagt innan den här personen liksom så här, ja men... Hur kan du uttala i det här ämnet som inte har någon kvalificerad civilekonom... Alltså någon sån där fick jag från någon sån SD-gubbe. Och då svarar jag så där dumt.
Det är roligt. Ja, det måste brunnit lite i huvudet på honom.
Ja, men det var hela idén.
För att han ville möta dig någon annanstans.
Men så är det med de här människorna. De snackar ju bara skit hela tiden också. Men bara för att de pratar kanslisvenska så ska man acceptera det. Då tänker jag, man tar bort det här. Bara för att de skriver underrätta och vederbörande och... Du vet, såna
ord
där.
Som vi komiker sitter och säger.
Ja, ja, precis. Bara för att de håller på med sånt där skit så tänker jag att de ska behandlas på ett speciellt sätt. Vilket jag tycker, det ska de inte alls göra. De ska behandlas jättelarvigt, tycker jag.
Och sen då så ytterligare ett där. Hade jag velat ha ett svar från dig, hade jag sugit det ur din upp...
Det är svårt, eller hur?
Det är svårt.
Ja.
Det är svårt när man verbaliserar det. Sugit det ur ditt uppbända, pulserande, nyknullade anus.
Mm.
Grova ord. Pulserande, ja.
Ja. Nej, men så är det. Och min tanke med det där då, att eftersom det var så extremt grovt och det bara fortsatte, den här stackars killen som hade börjat påpeka något, att jag
han
hade...
ångrar att han någonsin hade hatat afrikaner.
Ja, lite så, ja. Det där var ju bara början och sen fortsatte det. Och det blev ju kul efter en gång. Men sen kom ju då folk, då klippte de ut bara mina svar och la upp dem och sa, hur kan man få säga så här? Och då framstod jag som fullkomligt bananas, naturligtvis, när jag bara sitter och skriver sådana saker. Som att jag helt har tappat verkligen.
Jag följde någon av de här Twitter-trådarna. Det var någon som sa så här: är det här den riktiga Schiffert?
Ja, det är klart.
Är det här verkligen?
Men det är något väldigt roligt i det här. Och hade jag haft lite kohoner så hade jag bara fortsatt. Men det roligaste var att då blev det precis som vi sa. Det blev någon sån här PK-tant på DN. Som skrev någon ledarinlägg om det här. Att det här var nät. Jag höll på med vad näthat. Bla, bla, bla. Och då svarade jag bara, fuckar i bajan. Det var jag faktiskt mest nöjd med. Att då tänkte jag så här, att, ja, men där, då är det här lilla konstprojektet över nu. För jag kan inte hålla på bara driva det här. Alltså, jag har annat
till
att
slut så kommer det ju bli galen på riktigt.
Ja, precis. Alltså, antingen fattar de vad jag håller på med eller så fattar de inte. Men jag tänker att, så där, att det här må verka larvigt. Men det är faktiskt ett riktigt problem. Och jag tänker att det är faktiskt en riktig väg ut, tycker jag. Det är en riktig väg ut. Om vi vågar organisera oss. Och så fort någon kommer med en sån här så bara svarar vi så här liksom, du pillar i grillen.
man har ju aldrig hört ett fackförbund som organiserar sig på det här sättet.
Nej. Det är ju... det är något väldigt roligt i det. Och jag tror att folk skulle inte ha en chans mot oss om vi gjorde det. För att det blir så himla, det blir så extremt larvigt. Och de fattar efter ett tag att jag kan inte sitta och skriva debattinlägg på Nyheter 24 om det här eller avpixlat. För vi kommer bara liksom säga grejer som vi ska göra med din mormors underlat och jättemycket sperma.
Hade du skrivit det även om det var, om du hamnade i konflikt med, säg, en vänsterfeminist?
Nej, det hade jag inte gjort, för det hade varit för tidigt. Jag fick ju kritik för det utav folk som sa så här, men det är så där, man vågar bara säga det mot högertrollen och inte mot dem där. Och det är korrekt kritik, men det har också att göra med timing, tror jag. För om du börjar med det, det blir en dubbelvåffla på en gång. Först måste du fatta vad konflikten är. Så här. Och sen om vi hade gjort det ett tag, då hade det varit, då, du vet, när Nöjesguiden, feministbloggarna går in. Det, ja, men jag fick ju en sån, hon Hanna Pi på Nöjesguiden, där var det någon som var arg på det där. Och då så svarade jag henne att jag skulle knulla henne med en stavmixer. Det där gamla Aron Flam. Så visste att det var Aron Flams skämt, visste jag inte.
Hans stora skämt egentligen.
Hans enda skämt verkligen, för det var väldigt viktigt det där. Men det hade jag ingen aning om. Jag trodde han bara spånade i stunden. Så förlåt Aron om jag snodde ditt enda skämt. Men så då svarade jag henne. Hon var ju då en sån, uppenbarligen en sån feminist tjej. Så att det gjorde jag också. Men det hade blivit lite väl krångligt, tror jag, att börja med det. Men det ska man ju absolut göra. Man ska svara alla likadant. Alltså, låt oss vara. Det man tappar då är att nästa gång jag ska skriva en allvarlig krönika, då har de rätt att säga det här är bara fjant och larv. Du har ingen rätt att säga det här. Och det har de helt rätt i. Utan jag avsäger mig min superkraft att kunna vara allvarlig ibland och rolig ibland. Genom att säga så här. Utan den blir av. Den manteln får jag hänga av med. Nu blir jag en fjantpelle här.
Så du förstör nu för Özz-Nujjan när han har tänkt kandidera i nästa statsministerval.
Ja, precis, lite så. Men jag är ju också, det är också där tassar i att jag vill skriva någon allvarlig grej ibland och sen ibland. Och
varför är det? Det där är något, också någonting med artister. Att man vill aldrig riktigt... Man vill inte bara vara en grej.
Nej, men man vill vara intressant. Och det här är jävligt viktigt. Det här snodde jag från Bono. Han sa i en intervju så här, mitt jobb är att vara intressant. Så jag kan vara bra, dålig, lång, kort, tjock, smal. Så här. Men jag får aldrig vara ointressant. Liksom. Jag kan vara rik, fattig, dum, politisk, barnslig. Så här. Men aldrig ointressant. Och då tror jag så här, att om man gjort en grej ett tag så vill man byta. För då blir man så här, oj, vad håller han på med nu då? Vad är det här? Ja, nu ska vi tydligen göra så här. Det tänker jag ingår i jobbet.
Det är ingen ny trendspaning du har gjort då? Att det här kommer bli, det här blir det nya, det här blir nästa Lindström och Schyffert show.
Vilket då?
Ja, men någon slags kränk eller liksom komiker som bara säger vad de vill. Det blir en politiskt inkorrekt show.
Jo, men jag har ju lite som en dröm att göra en sån nästa grej. Skulle jag vilja göra en sån här, bara skita i allt vad recensenter och tycker, allt vad de, alltså bara strunta i allt sånt där och gå upp och bara göra en sån här. Nej, men vad fan, vad står han och säger liksom? Det skulle ju vara väldigt roligt att göra en sån. Men det krävs ju ganska mycket i hud. För man kommer ju bli söndersliten. Och man måste liksom verkligen veta vad man håller på med. Men man det finns ju ett väldigt bra Louis C.K.-skämt som är så här, han pratar om våldtäkt. Och så sa han, jag vill inte skämta om våldtäkt. Våldtäkt är ju någonting hemskt, man ska inte hålla på med våldtäkt. Om så tillvida man inte är jättesugen på att ligga med någon och hon inte vill det, då måste man ju hålla på med våldtäkt. Men annars ska man inte hålla på med våldtäkt. Och den där typen av skämt där man säger någonting grovt och sen ursäktar man det med någonting ännu grövre. Och sen när de klagar på det, då säger man det ännu värre. Så här. Och till slut så blir det ju, fattar man det absurda i det. Så här. Det där är en snygg skola. Men den kräver liksom lite cojones att göra.
Och sen i frågan, skulle man sälja ut ishallar med
nej, det skulle man inte göra.
Då är det nere på Bondenbar.
Då är det Bondenbar igen då.
120 trogna. Ja, precis. Schyffert och Lindström live.
Precis. Ja, Lindström får jag inte med på det här. Det tror jag får göra själv. Han kommer inte vara med på det här. Men det, jag tror att det här är... det är dags nu. Det bemärker att folk ruttnar på det här. De sitter själva, de mest PK-kompisarna jag har, och säga att det är fan inget roligt längre. Inte ens att gå ut och säga någonting pekar. Då får man tillbaks. Alltså det är så mycket åsikter. Men det är också 30 pers som twittrar. Om man tog de här 30 personerna och ställde dem på ett torg i Flen, där de hade skrivit plakat där det stod Henrik Schyffert är dum i huvudet, då hade man inte ens sett dem.
Det hade varit ett ganska stort event just i Flen. Men
ja,
inte,
ja, ja, men även om du bodde i Flen så skulle du cykla förbi Konsum och så, där står 30 personer arga på något, så hade du gått in och köpt
keso. Där står dårarna igen.
Där är de. Så, här, så man har inte brytt sig. Men så lite är det. Det är 30 personer. Det är inte fler än det. Man får plats, de får plats i en halv SL-buss.
Alltså väldigt, väldigt specifikt, men det är sant. Ja.
Och det måste man tänka på när man får 30 arga tweets på sig, får man tänka, eller kommentarer på Facebook eller vad det är.
Men det är stressande dock, tycker jag.
Alltså ja, man får så det. Länge man tänker att de är viktiga så är det ju det. Men det ger de ju inte.
Nej, fast ändå, det gör någonting med, jag kan få en fysisk reaktion ibland om man märker att man plötsligt har... Jag kan känna att jag börjar censurera mig själv mycket mer nu än vad jag gjorde i början. I början var jag så här, det här är ett skämt.
Ja, men jag tror att det är bra också, för jag tror att du var för grov i början.
Ja, men det var jag nog.
Så det var, det var nog, det är nog korrekt. En viss här typ av sådär... men där gick ju du på en tes, liksom. Du hade en teori som du drev. Och den funkade till en viss gräns. Sen var man tvungen att böja på den, för annars så liksom slutar folk lyssna.
Så är det.
Så att i viss mån ska man göra det.
Ja, när jag började var jag ville ju vara en för det var ju så här, det var ju någon slags nyborgerlighet som hade tagit sig in då, alliansväljarna och hela den, och många gamla vänner hade blivit.
Vad röstar du på själv? Vad står du politiskt själv?
Jag är ju jag brukar svara att jag inte röstar så som folk tror att jag röstar. Så att det var ju en drift med liksom borgerligheten alltid.
Jaha.
Problemet är att alla som tyckte jag var bra var ju superblå.
Ja.
Och alla andra hatade mig för att jag var någon sån här
borgare. Men det där är den där Stephen Colbert.
Ja, precis, exakt. Alltså, det är ju... exakt. Så att det blev jag tyckte jag var så övertydlig i början. Alltså jag tyckte jag var så oerhört. Du vet. Så jag tänkte, här kan ju ingen, det är ingen som kan tro.
Jo, det kan de.
De satt
där oj, bara, oj, oj, du anar inte vilka resurser de har i att missförstå.
Nej, men det var verkligen så. Jag vet inte om vi dock går mot en... Jag tror inte Lucy Case... Jag tror inte han hade lyckats bra i Sverige om han hade haft den våldtäktsskämt till exempel.
Nej.
Svårt, jag tror inte han hade. Alltså, nu nej, kommer han att prata engelska.
Ja, men eftersom han pratar engelska så är han finare då. Så det går ju alltid. Men jag tror också att det hade varit svårt i Sverige att göra det. Men vi måste som komiker bli smartare och sluta göra liksom bara göra skämt om Zumba dans på Sats och sånt där, utan man måste våga ge sig in i det där.
Men nu när du gör de här stora, du och Lindström har varit ute och gjort stora ishallar, stora arenor. Det är ju, och så gjorde ni då, var det Skandinavien och Globen. Det är ju något annorlunda att spela de där stora rummen. Jag har gjort det några gånger på råturnéer, alltså säg stora UKK-hallen då, och så. Det är ju, jag tycker det är svårt att bemästra det på samma sätt i stand-up i en annan form när det är så stort. Vad har du för några...
Jo, det är det, absolut. Vi gjorde ju arena, men nu gör vi konserthus då. Alltså UKK. Men alltså,
UKK är ett sätt att kliva ner.
Ja, då har vi klivit ner.
Till 1100 sätet.
Ja, 1100 sätet är det, tror jag. Nej, men det är ett vanligt... Alltså, konserthusen i Sverige mellan 600-1200 är de väl då, kan man väl säga. Så ligger de på. De bästa är typ 800-900, tycker jag. Alltså Växjö, Västerås... Den storleken, där tycker jag det är som absolut bäst. Det är de roligaste. För då är det så här, får man upp det så blir det liksom en riktigt starkt där. Liksom. Sen har vi gjort såna här, när vi gjorde just det först, vi gjorde ju 7 Skandinavien på raken. På en vecka spelade vi 7 Skandinavien. Så man gick ner på eftermiddagarna, det blev som en klubb, man, du vet, det var helt galet. Så hade vi så här 4000 pers varje kväll som vi spelade för. Och efter ett tag så blir det också... Hjärnan ändrar sig liksom. Men det blir ju inte lika kul.
Vad menar du, hjärnan ändrar sig?
Ja, men hjärnan läser in rummet och liksom... Man lär sig. Man behöver ta i sådant och sådär. Som man tror. Man kan spela mycket mindre än vad man tror och sådär.
Okej.
Okay. Alltså i utspel och sånt.
Jag tycker det är fascinerande. För när man gör ett, om man gör en tight källarlokal, 150 pers, sådär... Då kan man ju, det känns, minsta nyans kan man styra dem med. Ett höjt ögonbryn.
Ja, så. Ja, det sumpar man ju där om man inte kör videoskärmar.
Det är därför jag inte kör ishallar.
Nej, men vad bra. Ja. Nej, men det är ju det är helt accepterat när man går och tittar på Björn Skifs eller Chess in Concert att de kör för 4000 pers. Men det kan man säga precis samma sak. Gud, när Björn Skifs bara sitter och sjunger i en mysig liten källarlokal i Gamla stan liksom. Det är mycket, det är helt fantastiskt. Men det är helt accepterat när man gör det. Men det finns någon slags myt. Det är den här jävla Lenny Bruce-myten. Att stand-up och skämt ska vara i någon rökig lokal med så här franska stolsryggar och folk som sitter och vara halvpackade och liksom så här ropa saker och så här. Det är bara en ren jävla myt. Det är ju precis som att all jazz skulle vara så. Det är inte så längre alls. Det är en konstigt alls som det kommer liksom eller rockmusik ska vara i någon källare så här. Liksom all rockmusik är på olika festivalscener idag så här. Det är ingen som tycker det är konstigt. Men det där kommer tror jag. Man får bara träna in folk. Men det är roligt också. Jag har en kompis som är bokare på ett konserthus. Jag ska inte säga vilket, men han berättar att de nu för tiden, de säljer aldrig ut nästan med musik längre. Alltså det Winnerbäck hade de sålt ut. Och sen var det, men alla de andra säljer.
Var det Linköping?
Nej, jag kommer inte säga. Men alla de, nej, det var inte Linköping. Det var det faktiskt inte. Men de här artisterna som åker runt liksom Lyckeli och de här turnerande Veronica Maggio så här liksom så här. Visst de 600-700 så här, men de tar in 900. Så det är liksom det är ganska bra så där. Men sen kommer då Soran och Magnus här. Då är det fyra utsålda. Fyra gånger 900 liksom. Pang liksom. Det är mycket mycket större. Och när vi kommer eller ÖS och så där liksom, då är det slutsålt alltså.
Hur är egorna när man går av efter sånt, alltså sju kvällar på Skandinavium? Får du den, för jag vet, du vet när jag har ett lyckat gig inför 200-300 pers, boom, det slutar nästan alltid med att jag blir utslängd från någon nattklubb.
Ja, eller... nej men jag tror att jag hade som ett testgig i onsdags på Norra Brunn när jag testade mitt nya material som jag skulle göra med det där diesel-grejen som gick skitbra. Och då var jag, då hamnade jag på lägenhetsfest klockan 3 på natten. men sen när vi hade kört i lördags efter 10 000 pers på Globen, då gick jag hem. Då var jag bara trött. Så att det har inte med det att göra, utan det har att göra med det här. Ofta är det där att testa nytt och man får till det i stunden. Och så. Det är det man blir hög på, mer än det här stora, liksom, jättemycket folk. Problemet med sju kvällar på Skandinavium är nästa gång när man gör fyra, bara får göra fyra kvällar på Skandinavium, då är man lite ledsen över det. Och det är farligt.
Man sitter ner för backen, man ser.
Nu är det kört, man sitter fyra skandinaver. För det är ju fantastiskt. Ja, fast det var ju sju förra gången. Så där bor djävulen, tror jag.
Jag har en grej när jag kör hem efter ett lyckat gig i Gävle eller whatever. Så jag märker att jag kör så att jag håller på att dö. Alltså jag kan vara på väg till Stockholm. Och sen är jag nästan i Uppsala. Alltså jag missar avfarter. Ja. Jag är helt i min egen värld.
Ja.
Det obehagligt
stämmer.
Är det.
Man... Ja, det stämmer. Det känner jag igen också.
Det är något rus sådana slag. Man är, ja, fan, det är sjukt. Men vad har du kvar då? Liksom, känner du, i den mänskliga naturen känns det som att man alltid förflyttar fram sina mål.
Nej, men jag, det där är ju en tes jag har nu då. För jag var med David Hellenius, det här tv-programmet i höstas. Så att de mindes. Och sen var jag intervjuad för någon som skulle göra en Z-tv-special. Och så att jag mindes. Och sen var jag med i Babbens program och satt och mindes. Och sen... blev jag inkallad på det här, nu pekar jag här mot Wallingatan, Skalateatern, men grotesk, och ska man gå upp och säga en replik och så får man massa applåder. Så tänker jag, det här livet nu, när jag går från tv-soffa till tv-soffa och sitter och minns och sen blir inbjuden att göra någon cameo på någon annans, det här skulle jag kunna tänka mig att vara i den här, att inte så här, nu sänker vi ribban, så här. Vi behöver inte skapa så mycket nytt längre. Det där tänker jag är... Det finns en viss sanning i det. Jag tror att jag har gjort så pass mycket grejer nu så jag skulle kunna göra ganska mycket dåliga saker och ändå få komma tillbaks. Alltså man tänker så här, säg en annan boklåt.
ABC. Förutom ABC.
Ja, ja, det kan man ju det. Ja,
Samba säg... Sambrero.
Två då. Men den är ingen annan som kan. Men alltså, man kan en låt med henne så här. Men hon är fortfarande med i svängen. Och man, en referens som fungerar och folk vet vem hon är och sådär liksom. Och gjorde en låt för över 20 år sedan. Man tänker, om man gjort allt det här som vi har gjort då, med Chilling Gain och filmen och alla de här tv-serierna och allt det, så borde jag egentligen teoretiskt sett bara kunna valsa runt och vara ganska dålig i 30 år till och sen dö. Och det var ganska, skulle vara ganska nöjd med det. Men jag tror att jag tänker att om jag får fortsätta så här, om jag kan åka runt på sådana här teatrar och säga mina skämt i 20 år till, då är jag jättenöjd. För det är det roligaste jag vet. Det slår allt annat. Jag är väldigt ointresserad av att liksom göra någon ny stor tv-serie eller någon långfilm eller sånt där. Det här är det roligaste. Om jag bara kan få behålla hörseln tänker jag att det är det man ska göra. Den här Carlin, hålla på.
Tills man dör nästan.
Ja, tills man dör. Det är ett yrke man kan hålla på med. Man kan göra sitta ner och säga de här grejerna. Så här. Och publiken följer alltid med igen. De är ju lika gamla. Alltså de som såg Nile City, vi gjorde Nile City, då var jag 24. Och de var ju 24 då. De är lika gamla som jag idag. Så de har ju samma referenser. De kommer ju vara med. Jag kommer ju få en äldre och äldre publik. Men vi kommer fortfarande kunna ha grejer att snacka om.
Det finns ju någonting, jag håller med dig, men det finns ju också någonting där att man antagligen aldrig kommer lämna, man kommer alltid ha något behov av att andra människor lyssnar på en,
ja.
Som man inte bryr sig om egentligen.
Ja, jo,
det finns ju något sjukligt i det också,
ja, så är det.
Att ett helt liv jagar man någonting. Fast å andra sidan, vad fan, vi måste ju alla jaga någonting.
Ja, men jag är inte så höga, så jag tycker att det är som du säger, jag hade lika roligt, jag hade roligare på Norra Brunn i onsdag sen på Globen i lördags. Det är en ganska bra bild av det här jobbet. Att det ligger inte så mycket i storleken. Så jag tänker att om man kan man hålla på med grejer som man känner sig tillfredsställd av, så är jag jättenöjd med det. Som man var i onsdags på Norra Brunn.
Och sen kan man jobba med det in i döden. Vad ska de köra för rutin på din begravning då?
Nej, men jag vill inte att det ska vara roligt där.
Inte alls?
Nej. Jag tänker att det ska inte ska vara det. Nu är det klart. Men jag kommer på en låt som jag vill ha. Kan du spela musik i programmet eller? Men du kan spela min begravningslåt då. Det är en kille som heter John Grant och en låt som heter GMF, som står för Greatest Motherfucker. Den är ganska rolig men väldigt fin. Den tänker jag så här, summerar. Den vill jag ha på min gravsten. Mer så har jag inte tänkt.
Jag hade en kompis som hade som begravningslåt, han ville ha En dag på stranden med Thomas Ledin.
Mm.
Det mest banala jävel jag någonsin har träffat.
Vi i Killinggänget hade en sån här pakt på fyllan en gång när vi sa att när vi dör så ska vi de andra Killinggänget ska komma in med kistan till Rock Around the Clock med Bill Haley. Det var den konstigaste låten vi kunde komma på att man skulle ha. Men jag vet inte, vi verkar inte ens vara kompisar. Vi kommer nog inte vara kompisar då. Någon annan får bära in. Ja, man får
jag
se.
Kan göra det om jag får lite,
ja,
lite pengar svart.
Tack.
Tack för att du kom.
Tack, vad mysigt det var. Lägger och de har varit svårt att få upp det på jobbet och barnen. Och så skriver de det och tänker man, det här kan relatera till mycket mer än en som har fött barn. Alltså det är ju helt inget konstigt i det där. Och så ska man sitta och läsa så här massa jävla Kerstin Ekman som är skittråkigt bara för att man ska.
Ja, men vad kul att du kunde komma. Hur lång tid har du? 2 timmar? Ish.
12.30 är hon nu, va?
Ja.
13.30, 14.30. Ja, det har jag.
Ja.
Eller, jag måste hem och hämta jumpakläder. Ja, om jag får sticka 20 över 2 senast. Då hinner jag.
Ja.
Har du något vatten som inte är massa läsk? Gud, vad poddmaskinerna. Fantastiska.
Ja, de blir mindre och mindre. De jag har haft en massa olika. Men det är ju... Du var med till Eskanal som jag såg. Köp Petter något sånt eller liknande.
Nej, han rattade in i datorn och satt och svor.
Okej.
Okay. Han hade kanske någon sån här mixer. Ja.
Ja, men det är ganska intressant för att... Jag vet inte om det var det det beror på. Att det finns en sån väldigt... Bland mig och mina... hyfsat framgångsrika komikerkompisar, så finns det fortfarande väldigt respekt för er och det ni gjorde. Och det finns liksom, det är ingen som har gått ut och sagt så här, Killinggänget, de sög, du vet, som rockmusiken. Och ingen som kommer och sparkar ifrån. Jag vet inte riktigt vad den...
Men det kommer ju naturligtvis, det är väl bara en tidsfråga, men sen tror jag också att ni växte upp mer, va? Ni tittade på när ni var små och sådär. Så det har alltid en särställning hos er, men sen kommer en generation som inte har växt upp mer. Och där kommer det att... När de tittar på det, kommer de inte att fatta någonting. Tycker det är jätteroligt.
Du menar typ YouTube? Ja, men alltså de här
precis, nya, precis.
De hatar ju jag är ju en farbror då. Men alltså, i det avseendet, jag tycker inte att det är humor. Jag sitter och tittar på dem nu.
Nej, men så är det ju med musik också. När de säger så här, men herregud, dagens musik. Det är bara dunka, det är inga melodier. De bara skriker. Ja, ja. Men så är det ju. Och så ska det ju vara hela tiden. Varje generationsskifte så ska... Man ska inte förstå vad det är. Jag kommer ihåg när vi gjorde en... Hassans sketch när vi ringde och sa att vi var Ulf Lundell och skulle köpa strumpor på NK eller vad fan det var. Sådär. Och där Ulf Lundell, han blev så arg, han skrev någon iKronik om det här. Det är inte humor. Det finns inget, det är inte roligt det här att bara busringa och låtsas att man är någon annan. Sådär. Han förstår. Det är det, så är det, då är...
Jag har inte hänt än, och det ändå...
Jo, alltså det har ju... Det har ju hänt att jag, det händer ju nu när du säger så här, det här YouTube, det är inte ens humor.
Ja, det säger jag, fast det säger jag, för jag är en ja,
okej, men då fattar du. Men, men det finns ju folk som säger så att det här är inte ens skämt. Nu är det bara dumt, nu är det bara larv liksom. Ja. Så sa de ju om oss jättemycket, att ni bara, det är bara fjant. I am the greatest motherfucker that you're ever gonna meet, from the top of my head down to tips of the toes on my feet. So go ahead and love me while it's still a crime. And don't forget, you could be laughing 65% more of the time. You could be laughing 65% more.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.